Ibland blir det väldigt tydligt att vi ju håller på att skapa en barndom. Alltså en sån förbluffande komplex och allomfattande upplevelse för Kaius.
Det är så sällan som det är så där aktivt skapande. Åtminstone så har jag har många gånger tänkt på det så att det är så väldigt sällan som det är på något sätt så där att nu ska jag se till att du får en riktigt ett så här fint kärnminne här. Utan att det på något sätt är ju det här att dagarna bara går och allt bara liksom, nu händer det här och ja, nu var det så här och sen är det plötsligt, ja, det var det här som var barndomen.
Ja, men jag tror inte så, det är så viktigt det där med kärnminnen. Alltså, utan det är mera att man skapar en sorts ett landskap att vara i, ett sorts minneslandskap, en känsla. Och det är det som jag ser att vi gör. Alltså för kärnminnen visst, och så hoppas man ju att det blir någonting bra och någonting som är positivt. Men det är ju skrämmande det där att något misstag man gör eller att man var på dåligt humör och mocka, att det ska då bli något kärnminne.
Ja, men det är just därför jag har så svårt att tänka på det där. För att man går ju sönder om man fokuserar för mycket på att nu är det någon annans barndom är nu i din makt, i dina händer.
Ja, jag vet inte vad jag läste, men det var något som hände när jag läste det. Att barndomen bildar djupet under allt som händer senare i livet. Och liksom det som det djupet som vi nu då ska försöka skapa åt Kaius.
Ja.
Och sen senare i livet, allting som han är med om, så när han liksom ser på det så är det mot djupet av barndomen.
Ja, men så, precis så är det ju. Jag menar alla på något sätt relationer som kommer att finnas i framtiden så på något sätt bedöms utgående från vilka relationer man har varit med om i barndomen etc.
Ja, och det är så mycket med barndomen som jag åtminstone jag förknippar med somrarna. Och så, säkert är det så för jättemånga i Finland utom de här skidentusiasterna som säkert har många fina vinterminnen också.
Deras men, barndom består mest av valla.
Ja, det var ju de här falkenbarnen. Alltså, jag säger så för att så hette idrottsföreningen i Pedersöre. Mm. Alltså de här som ägnar sina barndomar åt att skida. Och säkert hade de förhoppningar, åtminstone föräldrarna hade väl förhoppningar om att de skulle bli elitskidåkare eller någonting. Mm. Och säkert var det hälsosamt och roligt och bra motion och så här. Men de var lite utanför de här stackars falkenbarnen och så här höll på med sitt och de hade aldrig tid att leka och de var borta och
ja,
så här.
Men det är det att om man faktiskt satsar på en viss nivå så då finns det inte riktigt utrymme för så mycket annat.
Nej, ja, oj oj oj. Det där är svårt för att alltså förstås då om det är något som man brinner för och sen om det sen blir alltså det barnets liv och att barnet visar sig ha en special talang så då är det ju det där man måste ha gjort men fan det är som fel ordning man ska ta de där besluten. Men vi var ju på midsommarfirande på Emsalö här nu och det var ju jättefint väder och vi badade och vi åt glass och vi spelade såna här spel med liksom vattensprutor och så här som man skulle spruta och liksom träffa saker och ting och Kajus tyckte att det var jätteroligt och jag som såg ofta på honom och när han som på något vis gick helt upp i det som han höll på med och liksom ögonen lyste och så tänkte jag bara att ja, nu händer det här, vi skapar det här djupet nu.
Ja.
Och det var så vackert.
Ja, jag känner igen det där. Ian har, när han får en speciell min om man är just med någon så här så brukar han ibland säga min familj, säger han. Och då är det så här att jag vet precis vad han känner nu liksom, att han på något sätt han uppfylls av det där, den här gemenskapen.
Det är jättefint. Och Kaius har nu faktiskt också, han har också pratat om eller att han har börjat ställa frågor om vår familj och så här. Mm. Att han är intresserad av det här konceptet familj. Han är också inne i en sån här varför-period nu, att allt är så här att varför det? Och sen får man en säga så vill han ha mera. Att, ja. Varför det då? Ja. Och så tar det aldrig riktigt slut. Men han frågar här en dag under midsommar att varför har han mamma och två pappor?
Ja.
Och då förklarar jag åt honom då att ja, familjer ser olika ut och att en del har en mamma och en pappa, en del har bara en pappa, en del har bara en mamma och en del har två mammor. Så där höll jag på som gav en massa exempel. Och så han liksom såg på mig koncentrerat och fundersamt, och då när jag hade hållit på en stund så sa han ja, och en del har två vässor. Och det var också fint, tyckte
jag. Ja, och det är det där som är i den där åldern framförallt, så är det ju så intressant, alltså det där, att ska man faktiskt nu svara på den här frågan varför? För att när man vet ändå att den där intelligensnivån är ju inte liksom att man vet inte riktigt att fråga dem faktiskt det här eller fråga dem bara det här.
Jo, men sen är det också någonting som han har iakttagit som ju är helt sant, att alltså barn i Helsingfors, och alltså inte allihopa men jättemånga, växer ju upp i lägenheter där det bara finns en vässa.
Ja, så är det.
Och han har tidigare också varit fascinerad av det, att vi hos oss har två vässor, för att vi har två våningar, och någon gång på 60-talet hade byggts en olaglig vässa på vår andra våning som har fått vara kvar och som är mycket användbar. Och det här, det är som speciellt, tycker han, att vi har två vässor.
Ja.
För att hos mamma, i hans andra hem, så har han bara en vässa också. Och ja, man har i allmänhet bara en vässa.
Det, jag tycker det är helt förståeligt också, så där, av saker att haka upp sig på, så känns det där som en ganska tydlig grej. Jag menar att det är mycket sådär också att när man använder blöjor och sen försöker man kanske då gå på potta och sådär, att vässan är ganska viktig. Och det är ganska stor skillnad om det bara finns en eller om det finns två.
Ja, och det är så mycket nu som kretsar faktiskt kring det där. Faktiskt. Alltså inte underligt att han fokuserar på det. Ja, men vi skapar landskapet nu. Och man hoppas ju att man inte ska mocka, som sagt. Jag tänker ibland, alltså på väl kanske det största traumat i, nu kan jag säga det största, då kanske jag nedvärderar annat som har hänt i min mammas liv. Men något som hon återkommer till gång på gång, och som man ju förstår när man hör det också, att det är ett stort trauma. Så är, och jag vet inte om jag har berättat om det här i podden tidigare, det må vara hänt nu i så fall. Men hon alltså älskar populärmusik som ung, hon tyckte ju om Beatles och allt det här. Men hennes största idol är så var Hep Stars, en sån här svensk rockgrupp som ju lite grann kom i kölvattnet av Beatlemania. Och så här. Och de hade likadant stort hår och så här. Leddes av Svenne Hedlund. En karismatisk, kortväxt man med en sockersöt röst. Och mam älskar Hep Stars. Och hon hade affischer på väggarna. Och det här, skrev brev till dem och så här. Och sen kom då nyheten att Hep Stars skulle spela i Essegården.
Det är nog ganska alltså, otroligt det.
Men det är det. Alltså det är som att Taylor Swift ska spela i liksom Capulan Tuäväntalo.
Ja.
Alltså, och så här. Det är som större en nyhet än så kort inte att nås av i den åldern, tror jag. Och i det tillstånd som hon var i när det handlar om Hep Stars.
Mm.
Och nu, jag ska nu göra en lång historia kort, och min mamma lyssnar på det här, och jag vill ju inte att hon ska nu måste återuppleva traumat, men hur som helst så mockade mamma på något sätt. Gjorde någonting dumt. Mm. Och det gjorde att hennes pappa då förbjöd henne att gå på den här kejkan.
Ja. Det där är nog traumatiskt.
Och det är mörkt. Och liksom och också att de podde alltså 200 meter från Essegården. Så hon måste ju ha hört på avstånd det här dunket.
Ja, och han måste ju ha varit... Han måste ju ha varit medveten om hur viktig Hep Stars var i hennes liv. Alltså, han har ju sett affischerna och sådär. Han förstod ju att det här var nog liksom... Det var liksom att hennes liv kretsar kring den här gruppen.
Ja, och det är ju det här som är så svårt nu när man själv har barn också, att förstå att man ska gå rakt på det där.
Nej, inte finns
alltså, har man
inte
ingen inlevelseförmåga?
Det finns ingen omständighet som skulle vara okej att göra sådär. Alltså det finns ingenting, alltså inte ens om din mamma skulle ha liksom mördat alltså din mommo, alltså att hon skulle på något sätt ha backat över alltså din mommo, och att man skulle på något sätt förstå då att muffa är sådär, att men nu måste nog Lulla straffas här, att till och med då så skulle man måste så här tänka att ja, men kanske vi tar straffet efter den här konserten.
Ja, alltså ja, att intröra det, för att det som nu på ett sånt här större perspektiv, ja, så är det som unikt och jätteviktigt.
Ja, och att man också förstår då att här är det sådär att det är inte bara att det kan bli traumatiskt, utan att då tar du beslutet att nu skapar jag ett trauma här, nu sätter jag in en kil här mellan mitt barn om jag gör det här beslutet.
Ja, man måste väl då se det i något perspektiv då, att muffa var ju liksom krigsveteran och av den där generationen då som ju säkert inte var så förtjust i populärmusikens intåg och de här liksom elektriska instrumenten och så vidare.
Mm.
Så han såg väl det där som någonting som eventuellt du skulle passera och glömmas bort, och att inte det här så viktigt. Jag vet inte, jag ska inte vara djävulens advokat här nu.
Men vad hemskt.
Men i alla fall, det här är ju något som ju faktiskt blev ett trauma, för mamma nämnde det här många gånger i olika situationer.
Ja.
Och jag bara kom att tänka på det nu när jag såg att det händer igen. It's happening again, som de säger i Twin Peaks. Och att du måste ju vara mån nu. Alltså ni måste ju göra allt ni kan för att traumat inte ska uppstå igen där i Pormo. Ja. Nu när jag läste att alltså den helt otroliga nyheten att Ronny och Ragge kommer till Pormo.
Jo, men det är ju inte någon nyhet, det här, vi har ju vetat det här länge. Klart att Ronny och Ragge kommer.
Okej, så det finns biljetter köpta nu då? Så
jo,
här.
Men
då måste du ju se till, alltså vad du än gör, vad hon än har gjort för fel, så måste ju hon få ledigt, alltså Janika, den kvällen. Ja. Så att hon får nu då se de här stora.
Nu är jag ju inte hennes pappa. Men på något sätt så, ja, det skulle nog vara en konstig situation också att på något sätt att det skulle leda till att jag skulle förbjuda henne från att få. Men jag tror ju inte att det kommer att vara så att hon är nu så där superivrig, men att jag ska nog försöka få med henne dit. Jag tycker nog att om Ronny och Ragge kommer till Pormo, så upplever jag nog att då måste man nog få och titta.
Alltså just när man vet hur mycket de har peppet ut för henne och att hon... Jo då, alltså det här är också deras första spelning i Finland, läste jag också i samma artikel. Så hon har ju inte haft möjligheten då.
Nej.
När den här kärleken föddes i tiden att se dem då. Så det måste ju vara som ännu viktigare för henne nu. Så jag menar bara att vad som än är fel med hönorna, om det är någonting att liksom barnen är omöjliga, så måste du bära lasset så att Janika ska få se Ronny och Ragge. Det är säkert i Golden Circle, antar jag, att hon har köpt biljetter. Men det är ju helt otroligt. Hur kan de vara i Pormo?
Ja, jag tror att det här är större trauma. Det här som du har hittat på, hennes förhållande till Ronny och Ragge, är större trauma än hon inte skulle få fall på det. Bo en Pormo, bo två särbottning, som talar sitt så popna popcorn. Så hör vi, pop nu denna popcorn. Så hör vi, lys på Ted och Kai. Tänk att det är så också. Alltså att egentligen att oberoende hur många konserter du är på, alltså Hep Stars konserter, Ronny och Ragge och så vidare, i en barndom, och du gör liksom ljuvliga saker och du har liksom en fantastisk barndom, så det som stannar kvar, alltså det du kommer ihåg, är just de här traumatiska sakerna, alltså att de här liksom hemska, de här negativa upplevelserna, det är de som etsar sig fast. Och nu är det ju sjukt det, alltså att på något sätt, jag förstår ju rent sådär evolutionärt att det är bra, alltså att om du just håller på att bli uppäten av björnen för att du var liksom och dansa där i det, så då ska du få ett trauma för det, och så ska du berätta till dina barn att fa inte och dansa i det, för jag höll på att dö. Så det finns ju liksom evolutionen, jag fattar det. Men det känns på något sätt så synd att varför är det de här negativa sakerna som man inte kan göra sig av med.
Ja, men är det faktiskt så? Alltså förstås, om det nu är en sån här huggande, smärtsam händelse, så då är den väl kanske där och alltid gör sig påmind när man tänker på en barndom. Men att ändå är det som ganska så här, alltså det som lättare att som erinra sig bara, alltså några saker som man har ältat, tror jag. Och sen så, om man riktigt börjar tänka efter, så hittar man ju nog en massa fina upplevelser, tror jag. Men de är inte kanske lika högljudda i Hovo.
Nej, men jag börjar också där fundera att när man tänker tillbaka på högstadiet och sådär, så jag tycker ju också att jag kommer så mycket lättare ihåg de här pinsamma händelserna och sådana där när det har bränt till.
Ja, men skammen är ju otroligt stark, och sen, dessutom när sammanhangen är små, och i högstadiet så var det ju hela ditt jävla liv. Det fanns bara de där människorna, och att om du skulle bli som utstött ur det där sammanhanget så hade du ingenting annat. Idag är det ju inte så. Om man nu gör bort sig på en buss eller på ett arbetsmöte, så har man ändå andra saker i livet som håller en vid liv. Att det är som inte livsviktigt längre.
Fast det där är intressant. Jag läste om det där, alltså med de här liksom med generation Z och generation Alpha och sådär. Att en orsak var för... Alltså för de är ju mindre... De är mer inskränkta än vad vi var. De dricker mindre.
Alltså vilken generation är det? Alltså Zeta och Alfa är mer än oss.
Ja, alltså de är mer inskränkta än oss. Alltså de dricker mindre, de tar mindre risker, de är mer på något sätt sådär återhållsamma. Och det fanns en jätteintressant teori om det, är att för att de är uppvuxna i ett samhälle där alla har kameror i fickan, och vad du än gör så kan det filmas och sen finns det på internet för resten av livet. Och den vetskapen så bidrar till att okej, då dricker jag mindre. Då gör jag inte det här nu som kanske biter mig i reven sen om 10 år. Och sådär. Och det där tyckte jag var en jätteintressant tanke. Att ja, faktiskt, jag hade aldrig tänkt på det där. Att det skulle leda till alltså att du vill inte begå misstag, för att det där misstaget kanske förföljer dig i resten av ditt liv i så fall.
Ja, faktiskt. Alltså...
Och det här också går emot liksom att hur man borde vara. Alltså för att i tonåren framförallt så hör det till på något sätt den här emotionella utvecklingen, att du ska begå de här misstagen för att lära dig av dem. Och på något sätt att du behöver utmana de här gränserna, du behöver liksom testa på något sätt hur man kan röra sig i olika kretsar, och att om man är för återhållsam så då blir man helt enkelt mer inskränkt.
Samtidigt skulle man också ha trott att det här att de har haft de här kamerorna ända sedan de var barn skulle göra att de är mer kreativa än vad de är också. Att de skulle som skapa mer och skapa annorlunda. Nu är det ju intressant, det är ju den här, jag vet inte om du har sett den här filmen Backrooms, som ju nu gör succé över hela världen.
Nej, jag är jättenyfiken på den, jag har inte sett den.
Det var synd, jag skulle så vilja höra vad du tycker om den. Alltså, men den är ju gjord av en 20-årig alltså YouTuber som inte har någon erfarenhet av liksom film för andra medier.
Nej, jag tycker ju själva konceptet är så roligt att det på något sätt utmynnar alltså från gaming-mytologi, alltså att när man no-klippar ut ur världen. Och det tycker jag är roligt, att på något sätt från gaming-historik så skapas det nu liksom Hollywood-filmer. Så det tycker jag är ganska coolt.
Ja, men alltså den här regissören då till Backrooms säger att han har inte sett så jättemycket film, att han har aldrig varit intresserad av film. Men han har växt upp på YouTube. Och han liksom gör nu då film för ett gammalt medium med reglerna som gäller på YouTube. Och det här är ju nu då en världssuccé och lockar unga tittare. Unga människor går nu på bio.
Ja, alltså det kommer säkert att ändra Hollywood. Alltså att om en 20-årig YouTuber lyckas göra en sån där film, alltså som säljer sådär bra, så då kommer Hollywood nu att vilja ha mera 20-åriga YouTubers att göra film.
Och samtidigt hade de tydligen måste göra ett stort arbete för att få honom alls intresserad av att göra film för någonting annat än YouTube. För han var så nöjd med plattformen och med den respons och de pengar som han tjänar där. Nu hoppas jag ju att han tjänar mera då på en sån här biosuccé än vad han gjorde på YouTube. Och
det men tänk att, kan... nu är det ju någonting där också, alltså att man vill ha likes och man vill ha de där kommentarerna. Alltså på något sätt att det är viktigare än att på något sätt få den här, vad heter det, acclaim som man får av att faktiskt göra en Hollywoodfilm. Men att man är sådär, ja, men nu är det säkert bra det. Men jag gillar också när det är liksom helt anonyma människor som skriver att de gillar det jag gör på YouTube.
Ja, men nu är det ju värt, alltså det beror ju på ens ekonomiska situation, men om man har som man klarar sig så är väl det viktigare än att man ska ha mer pengar.
Det är också fascinerande alltså med såna där filmer, alltså att när det nu börjar liksom komma filmer från faktiskt yngre generationer, alltså att man ju också ser vad de har haft för barndomstraumor och så där. Alltså för att varje generation genomgår ju ändå någorlunda samma, alltså så här globala fenomen, och det kommer säkert att vara jättemycket, alltså sådana som växte upp under corona och så där, så det kommer säkert att synas i kulturella verk. Men att nu är det ju liksom att det som kommer nu, så är ju inte liksom, det är ju inte nödvändigtvis vår generation och på något sätt våra troper, utan att det kommer liksom nya generationers trauman och troper som syns i verken, och det tycker jag är ganska fascinerande.
Apropå det läste jag att hon som spelar den här flickan Samara i Ring-filmen, eller den här amerikanska versionen av Ring-filmen, hon som då, spoilervarning, kliver ut ur tvn i en av de scener som traumatiserar mig som ung. Så hon har dött, 35 år gammal. Hon har tydligen en massa problem med olika substansmissbruk och hon var hemlös och allt möjligt. Och så här. Men hon är inte med oss längre. Men det här var ju en sån film som väl kanske för millennialerna då var liksom vår Backrooms då. Eller kanske Blair Witch Project.
Jag skulle säga Blair Witch var nästan före det nog. Men The Ring var nog, det är nog på andra plats.
Ja, och där är det ju alltså den här rädslan, dels för när någon ringer, liksom att man inte vet vem det är som ringer, och sen är det dåliga nyheter, och sen det här att det hemska kommer ur tvn.
För generation Z så är det ju bara det att någon ringer räcka som skräckfilm.
Ja, det är det som är premissen. Och hela filmen också.
Har du inte skickat meddelande för det?
Ted och Kai. Ja, det visar sig med några veckors fördröjning, vilket jag avslöjar då att Nico inte lyssnar på vår podcast längre när den ges ut, utan med fördröjning. Att han aldrig heller hade knäckt en sån här chokladstång som det finns två bitar i. Vi pratade för några veckor sedan om det här, och du hade aldrig då gjort det här. Du visste inte att det är så man öppnade.
Nej, jag visste inte att det var så. Och det var ju folk i vår Ted och Kajs omklädningsrum på Facebook också som, när det var som en liten sån här omröstning. Och folk ljög ju på den där. Alltså att det var ju väldigt många som kroxade i felaktigt att det här visste de förstås till på något sätt för att skada mig, tror jag. Jag är ju glad att Nico åtminstone var ärlig då, att han aldrig hade hört om det här.
Inte bara han nu då meddelar överraskande nog då att han inte har vetat det här. Även författaren och min vän Filip Teir hörde av sig och sa att han blev som överraskad och att han hade måste nu gå och liksom testa det här.
Ja.
Och han hade ingen aning. Och det här är ändå, alltså det som ni tre har gemensamt, Nico och du och författaren Filip Teir, är att ni har väldigt så här koll på populärkulturen. Ni är som uppväxta på något sätt på samma sätt lite grann. Alltså med mycket film, tv, liksom. Jag vet inte om Filip Teir kanske spelar så mycket liksom tv-spel. Det gjorde ju Nico.
Det tror jag
inte. Men som alltså väldigt så här stark koll på ungdomskulturen på något sätt.
Ja.
Och ni visste inte det här. Och det är som jättekonstigt, för att det här var så elementärt då för mig och för alla andra.
Men kan du bara sluta upprätthålla den här charaden om att du också visste det här? Att nu, om nu också Filip Teir kunde avslöja att han inte visste det här, så kan inte du släppa det, Kai? Kan inte du bara säga nu då att nej, du visste inte heller, men att du på något sätt har antagit den här rollen nu?
Jag antar att du har lärt dig den där tekniken från Janika, för jag tror att det är så där som kvinnor gör när de har fel, tror jag. Eller, alltså det här är spekulationen, men jag tror det, för du var så olik dig själv.
Att man jämför folk med Filip Teir?
Nej, att man börjar som mena att jag nu då, att den andra då liksom medvetet ljuger eller någonting. Istället då för att man själv då helt uppenbart har varit, alltså jag vet inte, under någon sten eller någonting.
Ja, men då vi har varit under samma stenar du och jag, Kai, och därför är det så jättekonstigt det här.
Du och...
Nej, tydligen så har jag och Nico och Filip varit under samma sten, och det är jättekonstigt, för jag har alltid sett dig under samma sten också.
Ja, jag har varit under samma sten, men jag har varit totalt medveten om det här så länge jag har levat.
Vad är skillnaden att vara medveten om det här och att vara totalt medveten om det här?
Nej, men så det här är som lika elementärt som att man brer smör på brödet. Alltså, det är någonting som...
Vad tyckte Nico och Filip om det här då när de var köpt då den här chokostången och prövade det här?
Alltså, jag vet att båda två sa genast att de ska fara och köpa och testa. Mm. Sen vet jag då bara Nico hur han gick vidare, och han har ju köpt dagligen nu det här. Och jag antar att det väl också för att han har semester och han vill ha någonting gott till kaffet så här. Och så har han nu då fått upp smaken för de här som man ju ändå kanske hade glömt bort att existera ett tag. Jag har ju inte heller, fast jag har vetat om det här, så har jag ju inte heller ätit aktivt choklad
men så här, skulle jag ha vetat om det här så tror jag ju att jag skulle ha pratat om det i varannan podd också, för det är en sån otrolig tillfredsställning när man liksom, det där poppet, när man gör det där, hur man kan bara liksom, hur de bara rinner ut och sådär, alltså att det är otroligt att det här inte är en större grej, och hur inte alla chokostångstillverkare emulerar det här trixet. Jag vill ha allt vad jag inhandlar, vill jag kunna bryta av på mitten och hasa ut ur förpackningen. Kött, shorts, yoghurt, allt. Det är liksom det enda jag vill när det kommer till produktförpackning nu för tiden.
Det enda du vill ha som heterosexuell man. Kött, shorts och yoghurt.
Ja, men det är ganska så här dagliga varor för mig det.
Däremot kom ju Nico triumferande och sa då att han hade hittat online någon artikel där det står att den här märkningen på förpackningen, som ju liksom då riktigt som målar i ditt face att man ska göra så här.
Mm.
Så den sattes till först 2017.
Ja, vilket skulle bevisa då att du omöjligtvis skulle veta det här som barn.
Nej, men att man har förstås, antar jag då innan det, har man utgått från att det här är så självklart att
nej,
det måste inte som...
Nej, för att det är ju klart att man ändrar förpackningen när de märker att herregud, nu visar våra färska rapporter här att 0% vet om det här. Som du och jag på fabriken har antagit vara standardvetskap. Nej! Och så får de direkt, så springer de till grafikern och pekar och säger att här måste du göra grafiken.
Varför skulle det ha varit i två delar annars? Varför skulle de ha den här pappersrännan inuti förpackningen?
Nej, men det finns ingen normal människa som skulle ta i en sån där förpackning och säga den här ska bryta av på mitten. Det finns ingenting som signalerar det. Det finns ingenting som man kan jämföra med. Det är liksom absolut. Det är som att om du håller i en mjölkliter och så skulle det vara sådär att nej, men det här ska jag nog knäcka på knä. Det är nog som man öppnar det här. Alltså det är totalt för emot all logik. Så det finns ingen chans att någon ska försöka på det där.
Nu har jag plötsligt en intressant teori här. För att jag började tänka på dig. Du hade ju inte så mycket vänner.
Nej.
Och Nico hade vänner, men bara tjejer. Han umgicks bara med tjejer som barn.
Ja.
Nu vet jag inte med Filip, men jag kan tänka mig att han umgicks mycket också med tjejer.
Ja.
Alltså det är inte orimligt att anta att han umgicks mest med tjejer. Är det så att det var en killgrej? Alltså att man som bland pojkschacken så sprang man omkring och knäckte den här. Och så lärde man sig via det. Alltså jag har ju lärt mig det också via tv-reklamen som jag minns tydligt. Men...
Okej, jag kan köpa det att säkert att liksom unga pojkar kanske gör. Jag menar, det var säkert en ung pojke som upptäckte att man kan få tomma trippförpackningar att explodera när man stampar på dem. Alltså att man experimenterar med förpackningar, kanske pojkar tenderar att göra mer än flickor. Det kan jag köpa. Men jag har svårt nog. Alltså jag tänker också på det här att liksom det här med kulsprutsljud, den här nya teorin om att kvinnor inte kan göra det. Alltså det är...
Va?
Alltså sådär att om man
vad är det här för din teori? Berätta, jag är nyfiken. Va?
Nej, men spännande. Alltså om du håller i, alltså att du låtsas hålla i en kulspruta och så ska du skjuta. Så att om du fattar en flicka och säger att låtsas att du håller i en kulspruta och så skjut, så kan de inte göra den där ljudeffekten.
För att de aldrig tränade när de var barn, för de lekte inte såna lekar.
Ja, eller för bara för att... Alltså det är så här väldigt, det är ju barndomsljudeffekter, men att det är liksom att kvinnor gör inte de där såna där ljud, utan de vet inte vad de gör.
Fråga liksom. Nico genast. Nico! Is du kom? vi håller på att spela in podd här och vi har bara intressanta teorier. Det är en lång historia. Men jag skulle bara vilja fråga, kan du låta som en kulspruta? Niko kone kiväri.
Nej.
Yritä tehdä se ääni. Jos leikkisit, että sulla olisi kone kiväri, niin miltä sä kuulostaisit?
Det var en stor kaliber.
Jätteintressant. Tack, det var bara det jag ville testa. Eller fråga här. Ja, vi är snart färdiga. Ja. Men alltså det där visar, alltså, nu vet jag inte hur bra det hördes. Jag hoppas att det hördes tillräckligt bra.
Jag skickar nu, jag skickar meddelande till Janika nu. Hon håller på med hörorna och skriver. Jag ska se om jag får henne att komma upp, så får vi testa det här. Om hon kan göra det också. För jag tycker att om hon inte kan göra det här ljudet som vi vill, så då tycker jag något case kan vi closa. Jag minns inte riktigt ännu hur vi hamnar här, men jag tror det ska vara intressant.
Ja, men jag tycker, alltså, på ett sätt så är det ju helt logiskt det här. Det är bara som ändå att man som inte kan som genast skapa det där ljudet, utan att det är någonting då som man måste ha tränat på under en hel barndom för att kunna liksom få ur ryggmärgen.
Och att det finns då jättemånga som aldrig har varit med om den där barndomen, där det där är på något sätt en given grej. Alltså det där är ett ljud som man gjorde varje dag.
Nu har man ju det där.
Ja,
liksom.
Jag är inte det liksom så här utan att det kommer nog. Det kan hända att hon kommer nu. Janika, kommer du hit? Vi bandar podd. Vi har en viktig... Kan du komma närmare? Kom närmare mikrofonen. Kan du låta som en kulspruta? Alltså att om du håller i ett maskingevär och så låtsas du som att du skjuter mig liksom med hela magasinet.
Hur det skulle låta?
Ja, alltså den ljudeffekten du skulle göra då. Sikta på mig och så skjuter du 30 skott i magen.
Det här är ju otroligt.
Ja, du kunde inte.
Det här är otroligt.
Alltså, så här ska du göra. Det är som en tjuter.
Lämna hönorna ensamma.
Ja, gå tillbaka till hönorna.
Det är ju helt fantastiskt.
Det är ju helt bevisat.
Alltså, det var samma ljud som Niko gjorde.
Ja, det är det. Borde du ringa Filip Teir?